Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan.
Och med mig, Isabelle. Och vi jobbar på RF Sisu.
Och jag måste väl inleda det här avsnittet med att hälsa dig välkommen tillbaka, Bella, till podden här.
Tack så mycket. Känns kul att vara här igen.
Mm, du har tagit ett uppehåll på ett år ungefär.
Ja, varit hemma och varit föräldraledig.
Vad härligt. Och ja, hösten är här. Har du någonting specifikt som du ser fram emot med hösten?
Jag ser fram emot att börja jobba igen som jag precis har gjort. Och så där känns både peppande och roligt. Och sen så ser jag fram emot att vi kanske kommer kunna återgå lite mer till det normala och träffa alla härliga föreningsmänniskor där ute i landet.
Mm. Vi hoppas på det. Vi återgår i alla fall till det normala här i podden nu, tänker vi, och kommer fortsätta släppa avsnitt varannan vecka. Ni hörde det första avsnittet för podden för 2 veckor sedan, och det är så vi har det nu för tiden, helt enkelt. Vi ger ut avsnitt varannan vecka istället för varje som vi gjorde tidigare. Det här avsnittet idag så kommer vi träffa en av Sveriges främsta olympier, och det är faktiskt ingen av oss som har träffat, utan det är Marcus som i sin tur har istället då gått hem på föräldraledighet nu.
Precis, och olympien han pratar med är före detta simhopparen Anna Lindberg.
Hon var ju, har varit med i 5 olika OS, första i Atlanta 96, sista i London 2012, och har senaste åren kanske framförallt setts på olika tv-program. Hon har seglat över Atlanten och är Mästarnas mästare och lite andra olika typer av tv-program. Så för er som inte hade koll på idrotten under millennieskiftet där omkring, så kanske hon är mer känd från tv än ifrån som simhoppare.
Mm, precis. Hon tackar ja till saker som hon tycker passar in i hennes liv och som passar henne som person. Och där kommer hon berätta mycket mer om i det här avsnittet. Men hon pratar också om komplexiteten med att vara ledare, där kanske många, om man är ledare för barn och unga bland annat, där många i samma grupp har olika mål med sitt idrottande.
Mm, precis. Och vilka krav vi egentligen kan ställa både på oss själva som ledare men även på de aktiva. Så jag tycker att vi kastar oss in och så låter vi Anna och Marcus ta det här samtalet vidare.
Jag heter Anna Lindberg. Jag är före detta simhopperska. Deltagit på 5 olympiska spel. Men nu kanske det är fler som känner till mig som den som seglade över Atlanten och deltagit på Mästarnas mästare och Superstars och så vidare.
Ja, vi är jätteglada att du vill vara med i våran podcast, Anna, och välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara med.
Tror du att det är så att vissa där ute känner dig mer som över Atlanten Anna och Superstar Anna än simhopperskan Anna?
Det tror jag absolut, för att är det någon gång jag får någon kommentar eller sådär, så är det ju sällan det handlar om simhopp, speciellt hos barn och ungdomar. Så, så att de har ju mycket bättre koll på tv-program och sådär.
Hur avspeglas sig den här före detta idrottskarriären i ditt liv idag? Men det kanske är då att du är med i andra mediala sammanhang, eller vad skulle du säga?
Ja, men jag skulle nog säga att det avspeglar sig i form av att... Jag har ju med mig jättemycket idag från min idrottskarriär. Jag har lärt mig oerhört mycket från den som jag inte förstod då som jag förstår idag. Så jag är jättetacksam att jag har fått gjort den resan. Och sen att jag idag har fått frågan om att vara med i galna tv-program, det är ju en bonus liksom, och har utvecklat mig på många andra sätt också. Så jag är jättetacksam för min idrottskarriär. Den har bidragit till väldigt mycket.
Vi skulle kunna prata mycket om de här programmen som du har varit med i. Men jag tänker att det här är ju ändå en podd om föreningsidrott. Vad har föreningsidrotten betytt för dig i din idrottskarriär?
Föreningsidrott har ju varit hela min uppväxt. Alltså jag föddes ju in i det i och med att mina föräldrar alltid har varit aktiva i föreningslivet som ideella ledare. Och jag har hängt med och lekt i simhallen när de har haft träningar och sådär. Så att det har varit mitt liv. Så jag är jättetacksam för det och känner att jag högaktar dem som gör det här ideellt och ställer upp och alltid finns där och viger sitt liv åt idrotten.
Och jag tänker att du har säkert svarat på den här frågan tusentals gånger, men med de föräldrar som du har med Ulrika och Mats, hade du något val vilken idrott du skulle syssla med när du var barn?
Jag förstår att man ställer den frågan. Inte alls konstigt, men det hade jag faktiskt. Däremot så valde jag inte själv att följa med till badhuset och leka när de hade träning. Det gjorde jag inte. Däremot så har jag testat massa andra idrotter också. Jag har simmat och på gymnastik och jag har spelat massa instrument och sånt där. Så att jag har fått möjlighet att testa annat som jag har velat göra, precis som många andra barn. Så att, det var inga konstigheter. Men sen hade jag lättast för simhoppning. Jag tyckte det var roligast och jag utvecklades som allra mest där. Och då blev det ett naturligt val för mig. Men det gjorde jag själv.
Vilken idrott skulle det ha blivit om det inte då blev simhopp, tror du?
Det skulle säkert ha blivit någon annan individuell idrott, likt simning eller gymnastik eller så. Men samtidigt så kan jag fundera på det nu, idag efter jag har slutat min idrottskarriär, att jag skulle nog tycka att det var rätt roligt att vara i ett lag. För att jag gillar det sociala och det saknade jag ju väldigt många gånger själv. Och dessutom så var jag tränade jag väldigt mycket ensam i Karlskoga, för jag var i början väldigt mycket yngre än de andra och sen blev jag mycket äldre och tränade mer än många andra i föreningen. Och då blir man det blir många träningstimmar ensam. Och det passar egentligen inte mig så jättebra, för jag tycker att det är kul med att omge mig med andra människor.
Jag tänker att nu har du avslutat din karriär sedan några år, och när jag tittade och gjorde lite research inför det här poddavsnittet så inser jag ju att du har ju inte direkt slappnat av och kanske lugnat ner dig som man kan tänka sig att man gör efter en elitkarriär, utan du driver 3 olika bolag, du har pluggat personligt ledarskap på IOM i Stockholm, du har varit med på flera tv-produktioner och sådär. Har det alltid varit naturligt för dig att ha det här drivet efter någonting nytt och utveckla dig själv och sådär?
Ja, men det har det alltid varit. Jag tror att det är en jätteutmaning för många idrottare när de slutar. Men när man håller på med en liten idrott som jag gjorde jag var väldigt medveten om att det kommer ett liv efter det här. Så för mig var det egentligen inget svårt med den övergången till att en dag tar det här slut och då är det någonting annat som tar vid. Och det fick jag lära mig väldigt tidigt hemifrån. I att det var viktigt att sköta skolan, för att någon gång ska man göra någonting annat. Så det går inte bara att tänka att jag ska bli simhoppsproffs, för det funkar liksom inte. Men jag tror att det är också en drivkraft jag har i att hitta någonting som motiverar mig lika mycket idag som simhoppningen gjorde förut, i att vilja utvecklas och se resultat av det man gör och sådär. Och det kräver ju väldigt mycket mer, har jag ju insett, när man inte har en idrott där någon annan säger vad jag ska träna och vad jag ska tänka på. Det här måste ingå, för då har vi goda förutsättningar. Nu är det mer så här, jag vet inte riktigt, men jag får känna mig för.
Och sedan, visst är det februari i år, så är du utvecklingsansvarig för simhopp på Svenska Simförbundet?
Ja, det stämmer.
Vad innebär den rollen?
Den innebär att jag ska jobba med utveckling av både aktiva och ledare. Så att jag har egentligen börjat med att ta reda på mer om föreningarna och vad det finns för möjligheter där, hur man jobbar, vad det finns för utmaningar och sådär, för att titta på vad som är rätt sak att göra för att driva simhoppningen framåt.
Och jag vet att en av frågorna som du vill driva är att alla barn ska ha mer möjlighet att få tävla.
Mm.
Vill du berätta mer om just den biten?
Nej, men jag tycker att jag själv har ju tävlat väldigt tidigt när jag var barn. Och jag förstår att det är en väldigt stor fråga, det förstår jag också. Det handlar ju inte bara om att någon har bestämt att inte barn ska få tävla, men jag tror att det är viktigt att man angriper problemet där det ska angripas på något sätt. För att nu har jag ju två lite större barn själv som håller på med idrott, och jag vet hur mycket de älskar att tävla. Och jag står vid sidan om när de idrottar, och de har ju full koll på resultat och så vidare och så där. Så att det är väl lite där, nu har jag det perspektivet också, inte bara mina egna erfarenheter, och där liksom känner jag att Jag tror kanske inte att det är rätt sak att plocka bort det momentet, för att det är ju det livet handlar om lite, att hantera utmaningar och framgångar, och det är inte farligt att misslyckas, och det är inte farligt att lyckas heller liksom. Man måste få glädjas åt det. Så jag kan tycka att det är en viktig del i utvecklingen liksom i livet.
Varför tror du att det är en sån kontroversiell fråga, att du liksom får frågor kring det här, och just att du är ju väldigt tydlig med att det här är en viktig del, som du säger, av livet, att få tävla, och det där många barn och unga är med i idrottsrörelsen för. Hur kan det komma sig att det har blivit så kontroversiell fråga, tror du?
Men alltså, jag tror att jag också förstår vad det grundar sig i. Jag har ju också stått där bredvid matchplanen eller tävlingssammanhang och upplevt mindre bra ledare och mindre bra föräldrar. Så jag tror liksom att det är där det handlar om. Att det är vuxna människor som inte kan behärska sig eller kanske inte har kompetensen för uppdraget. Och då kan det ju absolut bli tokigt, för det är ju barn vi har att göra med, och det krävs ju en oerhört skicklighet att ha rätt personer på rätt plats som kan ta sig an den uppgiften. Och det är ju, där tror jag att det är extra viktigt att sätta rätt person på rätt plats när barn, att jobba med barnidrott. Så det är ju någonting annat än att det skulle vara farligt för barn att tävla.
Nej, men precis. Så tänker du att det är, vi på RFC jobbar ju väldigt mycket med ledarutbildningar, och är det, hur skulle du vilja att det såg ut om du hade fått bestämma kring barn och ungdomsidrott och tävling?
Nej, men jag tror att alltid utgå från barnen och glädjen, såklart. Det är liksom det är grunden i allt som jag tycker, oavsett vad man gör i livet, om man är barn eller vuxen. Att det man gör är roligt och att det är på barnens villkor och att de själva har bestämt att de ska vara där. Sen tror jag att det går att göra matcher och tävlingar också utifrån att det är lite hur man går in i match och tävling också utifrån liksom de vuxnas perspektiv. Det smittar ju av sig också. Då går det inte att förhålla sig på vissa sätt som man kanske gör vid sidan av planen eller tävlandet och sådär. Så, men absolut, det är ju, jag tror mycket på det här att höja ledarkompetensen, tror jag kan vara en nyckel liksom till hela grejen.
Och det här kommer upp rätt ofta när vi är ute och har processer eller utbildningar för föreningar också kring målsättningsarbete, att man stirrar gärna sig blind på resultatmål och liksom hur det gick i matchen eller tävlingen och sådär, och glömmer bort kanske prestationsmål eller vad man liksom har utvecklat under träningarna som man tar med sig in i tävlingssammanhang, även om man vinner eller förlorar den specifika tävlingen eller matchen sådär. Så jag tror att du är inne på kloka saker här kring att ha rätt man på rätt plats eller rätt person på rätt plats och jobba med ledarutveckling helt enkelt.
Ja, och sen så att man just tillgodoser alla barns behov. Och jag vet ju att det är svårt, det är dilemma, det krävs mycket resurser också i det. Och det är ju dilemmat i föreningar att det ska till de resurserna och de som kan tänka sig att stå där ideellt kanske. Och det är ju också en sak i det hela, men just det här att de barnen som kanske inte vill tävla, de ska inte behöva tävla, men de som vill tävla måste få tävla, för att det är lika illa att inte låta dem tävla som verkligen brinner för det. Det är liksom höjdpunkten för vissa, medan vissa egentligen, jag ska inte säga bara, men de vill bara träna. Så i den bästa av världen skulle man ju tillgodose alla barns önskemål, och då hade man ju verkligen lyckats i att alla barn idrottar på deras villkor, och det ska vara deras villkor.
Och du Anna, du är också en flitigt anlitad föreläsare, och i dina föreläsningar så pratar du bland annat om dilemmat eller balansen där barn och unga inom föreningsidrotten såklart, som du är inne på, ska ha roligt, vara där utifrån sina egna förutsättningar, men även också ha en förståelse för vad som krävs och förväntas av dem för att vara med. Kan du utveckla det tankesättet?
Nej, men jag tror att många behöver bli bättre på att nej, men det här med liksom, vart står jag idag, vad vill jag, vad är mina mål, liksom att börja där, och sen fundera på vad är rätt sak att göra för att jag ska ta mig dit, oavsett vad det är. Ibland börjar vi lite i fel ände, eller så är det någon tränare och ledare som vill väldigt mycket och förväntar sig att alla vill samma sak. Eller så är det någon tränare åt andra hållet som inte alls har samma ambition och kanske hämmar dem då som vill väldigt mycket mer. Så det tror jag, och det har mycket erfarenheter från min aktiva karriär, men också det jag gör idag, i att jag har förstått vikten av att stanna upp, reflektera, fundera på vart står jag idag och vart vill jag någonstans. Och utifrån det då göra en plan för vad som måste göras. Och då kommer ju nästa grej, och det är ju att vara beredd att göra jobbet som krävs. Om man nu vill ta någonting till en hög nivå, så är det rätt mycket som behöver göras. Och då är inte allt roligt alltid.
Nej, precis. Och då tänker du utifrån utövarperspektivet att jag vill bli nya Zlatan eller Foppa, men är jag beredd att göra jobbet som krävs för att komma dit?
Absolut. Och jag skulle väl vilja lägga till också att det är ju i högsta grad ledarperspektivet också, i att det gäller ju att man som ledare axlar rollen och hänger med liksom i utvecklingen av de aktiva. Om man jobbar tillsammans i ett samarbete och de aktiva uttalar att de vill väldigt mycket, man sätter igång och gör jobbet och de börjar springa iväg, risken finns ju att de springer ifrån ledarna om inte ledarna också fortsätter att utveckla sig. Så att det handlar ju om ständig förbättring från två håll egentligen.
Och vad kan ledarna fokusera och tänka på för att tillgodose alla utövare i sin grupp eller lags önskemål och behov och förutsättningar?
Ja, och det är ju jättesvårt, för det kan ju vara så att där tror jag det är viktigt att man börjar med att titta på vad vill de här barnen och ungdomarna med sitt idrottande, så att man går in med rätt insats till rätt person. Så, och då kanske man kanske inser att man inte kan ha kvar alla i samma grupp, för att det blir svårt för ledaren att tillgodose alla. Så kan det också vara. För det är svårt att göra samma sak med alla då, och det är svårt att anpassa till hur många som helst, för man har ju svårt att dela på sig tyvärr. Så jag tror att det är en viktig del i att kunna vara den bästa ledaren som mina aktiva kräver på något sätt.
Och jag tänker också att det kan vara positivt att ha ledarteam, att vara flera ledare kring varje grupp som kanske har lite olika kompetenser kring de här sakerna, som har lite olika roller och uppgifter i laget eller träningsgruppen.
Absolut, ja, men det tror jag. Och idrotten har ju blivit så komplex idag. Det är egentligen, det är ingen idrott som inte kräver väldigt många olika moment för att få med alla delar som sen behövs för att bli en komplett idrottare inom den specifika grenen. Så det är mer komplext idag än vad det har varit.
Om du fick möjlighet att ge ett par tips till de idrottsledare som lyssnar på det här kring hur man kan ta nästa steg i sin ledarutveckling, om man till exempel vill bli bättre på att prata om målsättningar eller vart utövarna vill, eller göra dem delaktiga och få fundera kring sin eget idrottsutövande, vad skulle du ge för tips till dem då?
Jag tror ju mycket på att vara sig själv. Liksom. Ibland blir det väldigt ansträngt om man ska försöka vara någon idrottsledare som någon annan är, eller ta det här till någon hög nivå bara för att man vill så mycket och för att man tittar mycket på dem som är väldigt högt upp. Och jag tror en god självinsikt där och tryggheten i att vara sig själv. För då har man alla möjligheter att plocka på den kunskap man inte har, men också ta hjälp med det som man faktiskt inte har kompetens inom. För det är inte farligt att faktiskt erkänna att ja, men jag brister här, så därför plockar vi in en annan resurs. Men det är ju lite, det är också ett dilemma liksom, att man vill gärna göra allt, man vill ha hand om sina aktiva och inte släppa in någon sådär. Men det blir svårt då.
Ska man också ta snacket då om utövarna själva har orimliga krav på och kanske orimlig målbild på sitt eget idrottsutövande? Eller hur ska man släppa fram och bara låta drömmarna blomstra?
Alltså jag tror att man alltid tjänar på att vara ärlig med att nu uttrycker du att du har de här målen, men du gör ungefär en tredjedel av vad som krävs. Jag vill bara att du ska veta att det här räcker inte. För det tycker jag också att det är att vara schysst och ärlig med att inte inge falska förhoppningar hos en aktiv. För det är lika illa. Liksom. Ibland så kan jag tycka att det är lite osvenskt också att vara ärlig i att förklara att så här ser det ut. Men det vore ju synd att låta en aktiv träna 6 dagar i veckan, flera timmar om dagen, och så vet man att fast det här kommer ändå inte leda dit du drömmer om att det ska leda. Så det kan ju vara lite obekvämt, men jag tror ändå att det är det som är gynnsamt i längden.
Och jag tänker att det kan vara ett obekvämt samtal att ta, såklart, och kan det leda till då att utövarna helt enkelt blir så ledsna över det här så att de lämnar idrotten och får en ganska dålig bild av idrotten bara för att ledarna säger att man inte duger till sin egna mål. Då gäller det, tänker jag, att vara väldigt duktiga också på att förklara varför och hur man ska, alltså, jobba med målsättning och individanpassningen.
Ja, men jag tänker så här, man får inte lämna allt ansvar till de aktiva heller, utan jag tror att man kan förmedla det på ett ganska bra sätt, men det viktiga är att man presenterar hur man kanske ska göra istället. Idag gör vi så här och det kommer inte riktigt räcka, men grejen för dig är att göra så här istället, och det här måste läggas till och det här måste också införa att vi ska ha förutsättningar att ta det hela vägen. För det tror jag, man kan inte bara tala om att det här duger inte och sen släpper man dem där, för då har man gjort ett dåligt jobb. Ja. Men det är inte helt ovanligt heller. Men jag tror att man måste hela tiden kommunicera och inte lämna för mycket frågor, för ungdomar idag kräver ju svar på väldigt mycket, vilket är också en tillgång. Men det blir ju krävande, för att de kräver ju mycket svar på frågor och... Men då kan man också kräva tillbaka, tycker jag. Om vi vet förutsättningarna och de ställer sina krav, då kan man också ställa krav tillbaka. Du har uttryckt att du vill det här, då sätter vi igång.
Från vilken ålder kan man börja prata om målsättningar med sitt idrottande?
Jag tillhör ju de som tror att man kan göra det väldigt tidigt. För att så länge man tycker det är kul. Men allt handlar ju om glädjen. Och att ha mål, det är väl jättebra i livet vad det än handlar om. Och sen prata om just det här att men du har de här målen och vad tror du att du behöver göra för att du ska nå dem och sådär. Jag tror att det är en jättenyttig erfarenhet att liksom börja prata om det på deras nivå tidigt.
Tiden börjar gå mot sitt slut här, Anna, men jag tänkte kolla, vad har du för planer inför hösten här som är i antågande?
Jag har jättemycket planer i höst som känns jättespännande. Dels så ska jag ta fram nya produkter i min baddräktskollektion som jag har på gång. Sen kommer jag och min kollega Sandra Ruda släppa en bok om just ledarskap och egentligen personlig utveckling. Mycket personlig utveckling och förhållningssätt till livet. Och sen ska jag starta en utbildning för ledare och aktiva i simhoppningen som kommer gå över 1 år som jag har satt ihop.
Ja, vad spännande. Och då är det inriktat till simhopp, inte simidrotten i stort utan...
Nej, just nu så är den simhoppsutformad.
Mm. Ja. Jag tänker också, om du skulle få bestämma en poddgäst här i podden Här pågår föreningsidrott som du skulle vilja själv lyssna på, vem skulle det bli och varför?
Just nu är jag väldigt intresserad av att lyssna själv på människor som har upplevt saker i livet som bidrar kanske på ett annat sätt. Då tänker jag inte just specifikt idrott, men det hade varit jätteintressant att sätta idrottsperspektivet in i och lyssna på Björn Nattic och Lindeblad. Det hade varit oerhört intressant att se hur han kunde vinkla sitt förhållningssätt in mot idrotten.
Spännande. Björn, om du hör det här så kan du då förvänta dig en fråga ifrån oss om att vara med i podden. För Anna vill det nu, så att då är det bara att ställa upp, eller hur?
Absolut, det hade varit så spännande.
Vi får tacka Marcus och Anna för det här samtalet. Och Johan, vad får du för tankar när du hör det här?
Ganska mycket. För det första tycker jag det är ganska intressant att höra Anna prata om det här med att välja idrott och sådana olika delar. Hon var ju väldigt ung, hon var 14 år när hon tävlade i Atlanta. Skulle fylla 15 några månader senare, men ändå väldigt, väldigt ung. Men det hon ger uttryck för att hon valde idrott på grund av att hon tyckte det var roligast för att det var där hon utvecklades mest. Och det där tycker jag är lite intressant. För att jag känner igen mig lite i det. Att jag valde nog också idrott och valde att sluta med vissa idrotter. För jag tyckte att jag stagnerat där. Jag kanske var ganska duktig. Som i basket till exempel, som jag slutade med när jag var ganska ung. Så kände jag att men vi har spelat, vi har hållit på med det här ett tag nu. Det är inte så mycket som händer, det är inte så mycket som utvecklas. Det var mycket roligare med en idrott som handboll som jag hade börjat med ganska nyligen. Det jag utvecklades jättemycket. Så att för mig känner jag igen mig väldigt mycket i det där. Att utvecklingen är någonting som jag tycker är väldigt roligt. Och som jag tycker mig kunna se i många unga också. Att utveckling är någonting som är väldigt, väldigt roligt när man är ung.
Ja, och det kan ju vara finnas en vinst i att börja med en idrott lite senare. Det kan ju såklart vara så att man börjar väldigt tidigt och sen når man en sån utvecklingsspurt till plötsligt som gör att det blir extra kul. Men det kan ju också vara så att man är ny i en idrott lite senare i ungdomen, om man nu säger så. Jag började ju spela fotboll i ett lag där de hade spelat ihop ganska länge och var ju såklart sämst i laget när jag började, vilket jag säkert har pratat om tidigare i den här podden. Men där gav ju mig också en möjlighet till att upptäcka utvecklingen väldigt, på väldigt kort tid.
Ja, och det känns ju som att vi är överens kring utveckling, i alla fall du och jag och till viss del i alla fall Anna Lindberg också. Och då är det intressant, hur når vi den där utvecklingen då? Och då, det är ju det som Marcus och Anna är inne och pratar ganska mycket kring. Både kring kravbilder men även kring hur mycket vi ska lägga fokus på tävlande och annat och hur mycket det ska komma från vuxna och hur mycket det kommer från unga. Det där har vi flera olika avsnitt som ni faktiskt som ni kan leta på och lyssna på. Jag tror till exempel avsnitt 1 handlar precis om det. Så vi har pratat ganska mycket om de ämnena. Mm. Men det här med att ställa krav tycker jag är jätteintressant. Om ett barn säger att jag vill bli proffs i den här idrotten, vad tycker du är det schysstaste mot den då? Vad ska vi ställa för krav på den individen?
Det är ju en svårare fråga tycker jag, nu när jag har tänkt efter lite än vad jag först tyckte när jag hörde Anna och Marcus prata om den. Anna är ju inne på att det schysstaste är att säga till barnet att det här är det som krävs eller så här ser det ut för att man ska kunna bli proffs. Medan jag kanske då kan känna, finns det inte risk att jag dödar glädjen för det här barnet då om jag väldigt tidigt i dens idrottskarriär ska förklara hur mycket man måste kämpa och hur mycket tid man måste lägga ner för att bli proffs på någonting? Vart finns det balansen mellan att vara så ärlig och rak så tidigt och att kanske låta barnet bara ha roligt ett tag och sen komma in på det här är allvaret med idrotten. Hur ser du på det?
Att ställa krav tycker jag inte ska vara någonting negativt egentligen. Det är någonting vi ska kunna göra på varandra. Sen är frågan vilken typ av krav och vilken typ av motivation som finns i det. Och det tycker jag är det som blir så viktigt att jobba kring där. Ifall vi hela tiden jobbar med motivation som är glädje till att göra någonting roligt eller kanske till att utvecklas då till exempel. Så om jag motiveras av det så kommer jag ju vilja träna mycket. Och då kanske det kan hjälpa mig när jag är i det skedet att få en tränare som kan tala om för mig att så här, det kommer kräva så här mycket. Du kommer behöva göra det här. Då kanske jag bara kommer motiveras av det. För att jag säger, det gör en massa andra så då vill jag också göra det. Men om jag kommer där till en person som är lågmotiverad redan, då tror jag att det blir problematiskt. För den personen kommer då på en gång känna att jag orkar inget mer. Så att jag tror att om vi har motivationen i grund så kan vi ställa ganska höga krav och motivera på det sättet. Men ifall vi har någon som har ganska låg motivation så tror jag att kraven, precis som du är inne på, kan döda glädjen och till slut göra så att man kanske slutar onödigt tidigt istället. Jag har ju tränat killar som har drömt om att bli fotbollsproffs och där jag har ganska tidigt kunnat sett att det här kommer inte bli något fotbollsproffs. Men det är inte så att jag har sagt det rakt ut. Även ifall jag också tycker att ärlighet på något sätt vara längst så känns det som att i det fallet så låt dem bara ha roligt och liksom driva på så mycket som de orkar själva. Sen så kan jag hjälpa dem till viss del och driva på lite till så att de kanske kan bli utvecklas lite och på så sätt vilja ha kvar längre istället för att jag ska bara ge upp på dem.
Och det jag vill belysa i den här diskussionen det är dels att tänka på rätt saker i rätt ålder. Man får ju såklart se till hur gamla de aktiva är som man tränar. Det är stor skillnad på en 14-åring och en 7-åring i de här fallen. Men det är också viktigt att belysa att hur viktigt det är att tränaren känner sina aktiva. Du som tränare då, Johan, behöver veta hur motiverad är den här aktive. Så där tycker jag är steg ett nästan i det här med att ställa krav att jag måste lära känna de jag tränar och de jag ska leda så att jag vet att de här kraven kan jag ställa på den här adepten och den här adepten behöver bli mer motiverad på ett annat sätt. Och det är ju sånt som ingår bland annat i våran ledarutbildning, våran grundutbildning för tränare hos oss på RFSISU. Men också som många idrotter har i sina tränarutbildningsstegar.
Mm. Och det tror jag, jag tänker i alla fall så, jag tror att många känner igen sig i det också, att det lätta som tränare är att jobba med de som är motiverade, för de suger ju åt sig av allt som svampar. De vill ju bara lära sig och utvecklas. Just motivationsdelen är ju svårare och till viss del jobbigare, för precis som du säger, det i vissa fall går det ut på att jag måste lära känna den här killen på ett annat plan än på idrottsarenan. Och det är, ja, kan verkligen vara knepigt. Men jag tänker också att vi ska bara glida över lite snabbt innan vi avrundar det här, att för det blir ju också kopplat till liksom kraven som jag ställer på mig själv när vi är inne på det här. Okej, hur mycket tid måste jag lägga på att lära känna de här olika individerna? Hur mycket tid ska jag lägga på det? Hur mycket ska jag utbilda mig själv? Och så vidare. Och det tänker jag också, det är ju verkligen bara, det är ju upp till var och en. Men det säger Anna och jag håller med om det, att försöka på något sätt vara den bästa möjliga tränaren som jag kan vara utifrån de förutsättningarna jag har just då. Så det vi tjatar om med de aktiva, att komma i tid till träningar, se till att vara utvilad, hela den grejen, den borde gälla för alla oss som är tränare också, för att försöka se till så att vi gör det på ett så bra sätt som möjligt.
Ja, precis. Och där är ju Anna också inne på att ta hjälp. Och det gäller ju även då inom föreningen eller kanske i den egna ledarstaben till och med, om man är flera tränare eller ledare för en och samma grupp eller lag. Och är man ensam så ta hjälp utifrån. Ta in externa utbildare eller externa som är bäst på sina delar inom en viss idrott så att du får den här hjälpen som du behöver. För Anna var inne lite på att dela på gruppen för att man inte räcker till kanske till alla som vill olika saker eller olika mål. Men också se till att man är flera runt en och samma grupp så att du kan fördela uppgifter och dela upp gruppen kanske inom samma träningstid eller på samma plats så att man fortfarande också kan ha möjlighet att vara kvar med sina kompisar, för det är också en otroligt viktig sak vet vi om bland aktiva. Att jag vill stanna bland dem som är mina vänner. Där det finns en risk med att dela en grupp till exempel.
Mm. Ja, jag vill verkligen bara dra ett till utropstecken efter det där med att ta hjälp. För att du kanske kan allt. Jag tror inte det, men du kanske kan allt. Men jag tror inte att du hinner allt i sådana fall. Så försök då att lägg fokus på det som du är mest motiverad till. Och där du känner att det här vill jag bidra med, och försök hitta någon som kan hjälpa till med andra delar, precis som du är inne på, antingen i en ledarstab, i föreningen, via RFSISU, så att man ser till att inte ta för mycket, för stort ansvar på sig själv heller. Jag tror generellt att människor vill hjälpa till, jag tror att vi mår bra av att hjälpa till. Jag tror att det stora problemet är att vi är lite för dåliga för att be om hjälp när vi faktiskt behöver det. Så att försök vara schysst mot andra och låt dem hjälpa dig helt enkelt.
Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Vill du komma i kontakt med någon av oss som gör podden, gör det enklast via våran mail podd@rfsisu.se eller via vårat Instagramkonto. Där heter vi som podden Här pågår föreningsidrott. Vi hörs igen om 2 veckor.